stöd till personer med funktionsnedsättning. Och ordet går inledningsvis för anförandet till Mona Olin, Sverigedemokraterna. Varsågod.
Tack för ordet, herr talman. Idag debatterar vi betänkandet SOU 15, stöd till personer med funktionsnedsättning. Ett område som rymmer många viktiga frågor och som har stor betydelse för människors vardag. Att leva ett fritt, självständigt och värdigt liv är något som alla ska kunna göra, vare sig man har en funktionsnedsättning eller inte. Alla människor ska ha samma möjligheter att studera, arbeta, bilda familj och delta i samhället. Under lång tid har vi sett hur de ursprungliga intentionerna bakom LSS gradvis har urholkats. Bedömningarna har blivit snävare, färre får stöd och många vittnar om en rättsosäkerhet där livsviktiga insatser kan förändras eller försvinna. Det är en utveckling som vi måste ta på allvar. Herr talman, när LSS infördes var tanken tydlig. Personer med omfattande funktionsnedsättningar skulle kunna leva ett liv som andra, med självbestämmande och möjlighet att delta i samhället. Det perspektivet måste återupprättas. Stödet från samhället ska vara just ett stöd, inte ett hinder eller ett system att kämpa emot. I debatten talas det ofta om kostnader, men det finns även andra perspektiv. Forskning och analyser visar att LSS-insatser ofta skapar betydande samhällsekonomiska värden. När människor får rätt stöd kan de själva arbeta, studera och leva mer självständigt. Att investera i människors självständighet är inte en belastning för samhället. Det är en möjlighet och en investering i både livskvalitet och samhällsekonomi. Herr talman! En av de största utmaningarna idag handlar om långsiktigheten i assistansen. Assistansersättningen har under lång tid inte räknats upp i takt med löner och kostnader. Resultatet har blivit en växande underfinansiering som påverkar både kvaliteten och stabiliteten i systemet. Assistansanordnare saknar rimliga förutsättningar att planera långsiktigt. När ersättningen inte följer kostnadsutvecklingen blir det svårt att höja löner, rekrytera personal, arbeta med kompetensutveckling och kvalitetsarbete. Och i längden riskerar man att tappa erfaren personal. Det skapar också en stor osäkerhet för de som är beroende av assistansen. Människors möjlighet att planera sin vardag, sina studier eller sitt arbete hänger direkt samman med att assistansen är stabil och långsiktigt säkerställd. För utförare, personal och framförallt de människorna som är beroende av assistansen skapar detta en stor osäkerhet. Därför behövs det en långsiktigt hållbar finansieringsmodell. Jag kan bara konstatera att vi står här igen och pratar om indexering av schablonbeloppet. Sverigedemokraterna menar att en indexerad modell för assistansersättningen måste införas. Ersättningen behöver följa den faktiska kostnadsutvecklingen i samhället på samma sätt som många andra offentliga ersättningar gör. Det handlar om att skapa förutsägbarhet, säkerställa stabilitet och inte minst att ge trygghet till de människor som är beroende av personlig assistans i sin vardag. Förhöjd assistansersättning, det är en annan fråga som jag återigen vill uppmärksamma. Det är den extra ersättning som kan sökas när schablonersättningen inte räcker till. Och detta är oftast när en stor del av assistansen utförs under obekväm arbetstid. Tidigare godkändes i princip alla ansökningar när mer än 50% av assistanstiden låg på obekväm arbetstid. Sedan hösten 2023 har det blivit allt svårare att få ansökningarna godkända och under 2024 blev det i praktiken nästan stopp. Jag hade kontakt med en assistansanordnare så sent som igår och fick då information om att numera så godkänns inga ansökningar på Försäkringskassan. De hävdar att obekväm arbetstid på upp till 80% ska rymmas inom schablonersättningen. De har inte fått dessa siffrorna i vare sig en förordning eller regleringsbrev, utan det är deras egna föreskrifter. Eftersom så gott som alla ansökningar avslås, så avstår numera många helt från att ens söka. Man kan fråga sig vad målet är. Vi pratar ju trots allt om en rättighetslag, LSS. Herr talman, nu vill jag lyfta situationen för personer med synnedsättning och frågan om ledsagning. För att personer med synnedsättning ska kunna leva ett aktivt och självständigt liv så krävs fungerande ledsagarservice. Det handlar om att kunna ta sig till arbetet, handla mat eller träffa vänner. Sånt som många av oss tar för givet. Att ofrivilligt bli isolerad i sitt hem påverkar människors livskvalitet negativt. Och tyvärr är det just detta som allt fler med synnedsättning upplever idag. Rätten till ledsagning har successivt försvagats. Inte genom lagändringar utan genom förändrade tolkningar av lagen. Personer som haft ledsagning under många år får sina insatser indragna trots att deras behov är oförändrade. Det enda som har ändrats är hur lagen tolkas. När en blind person nekas ledsagning med motiveringen att hon kan förflytta sig själv blir det uppenbart hur orimliga vissa tolkningar kan bli. Problemet är inte benen, det är att hon inte ser vart hon ska gå. Det är hög tid att förutsättningarna för avgiftsfri ledsagning regleras i en särskild lag. Herr talman, även dövas situation förtjänar större uppmärksamhet. För döva och många hörselskadade är teckenspråk inte bara ett hjälpmedel. Det är deras språk. Ett språk som i Sverige är erkänt, men som i praktiken inte får den ställning som det borde ha. Tillgången till teckenspråkstolkning varierar och hinder uppstår ofta i mötet med myndigheter, utbildning och arbetsliv. Inom sjukvården kan konsekvenserna bli mycket allvarliga. Till exempel som när en döv kvinna inte har tillgång till teckenspråkstolk när hon ska föda barn. Det händer faktiskt i vissa regioner. Eller där en döv patient inför en komplicerad hjärtoperation inte har tillgång till tolk och därför inte kan ställa frågor eller få information om sin egen behandling. Detta strider både mot patientsäkerhetslagen och patientlagen och dessutom diskrimineras den enskilda individen. Vidare skrivs inte heller en avvikelserapport när en tolk uteblir från ett bokat möte inom vården. Det saknas alltså statistik om detta. Detta är inte bara fel och olagligt. Det är ovärdigt. Om teckenspråk ska vara ett levande språk i Sverige måste samhället också säkerställa att människor faktiskt kan använda det genom utbildning, tolkning och tillgänglig samhällsinformation. Herr talman, en annan viktig fråga är tryggheten. Personer med funktionsnedsättning befinner sig ofta i beroendeställning till de som arbetar inom vård och omsorg. Därför är det avgörande att vi skyddar dem från övergrepp och missförhållanden. Riksdagen har nyligen beslutat om utökade möjligheter till registerkontroller vid anställning i kommunal verksamhet, bland annat för arbete i människors hem. Det är ett viktigt steg. För människor som är beroende av andras hjälp ska kunna känna sig trygga i sitt eget hem. Politiken för personer med funktionsnedsättning handlar i grunden om något större än enskilda regler. Det jag pratar om är det mest självklara. Frihet, delaktighet och människovärde. Om rätten att kunna leva ett liv som andra. Och inte ett liv som styrs av samhällets villkor. Sverigedemokraterna kommer fortsätta arbeta för ett system som är rättssäkert, långsiktigt och som sätter individens behov i centrum. Tack så mycket.
Tack för det. Och på Mona Aulin, Sverigedemokraternas anförande, har Nils Seri Larsen, Miljöpartiet, Agneta Nilsson, Socialdemokraterna och Kristoffer Bergenblock, Centerpartiet, begärt replik. Ordet går inledningsvis till Nils Seri Larsen, Miljöpartiet. Varsågod.
Tack, herr talman. Jag vill börja med att tacka ledamoten för ett väldigt bra anförande. Mycket av det som ledamoten uppmärksammar är ju sånt som ju vi uppmärksammar. Att man skulle nästan kunna tro att vi hörde ett anförande från ett oppositionsparti. Men nu är det ju så att Sverigedemokraterna är ju en central del i Tidösamarbetet och i den här regeringen vi har. Och mycket av den här kritiken som vi har är ju mot den sittande regeringen och Tidöpartierna. Och därför skulle det vara intressant i så fall att veta hur ledamoten ser på det och vad då Sverigedemokraterna gör för att få regeringen till att agera. Om vi nu börjar med ledsagningen. Det här är ju någonting som har varit ett stort problem under lång tid. Att personer med synnedsättning plötsligt inte tillhör något personkrets i LSS när man gör bedömningarna. De förlorar rätten till helt avgörande ledsagning. Och vi har en massa olika medialt uppmärksammade fall. Emelie Pålsson från Helsingborg som både är blind och rullstolsburen som nekas all form av ledsagning. Eller den före detta Paralympics-medaljören, alltså Nicolina Pajenheim som vann Paralympics och lever ju fortfarande, har ju fått kämpa för att hon förlorad ledsagning enligt LSS. Och det är fall efter fall efter fall. Så därför undrar jag ju, ledamoten och Sverigedemokraterna var ju med på tillkännagivandet. Varför stödjer man då inte oss i oppositionen att ligga på regeringen ännu mer för att se till att vi får en ledsagningslag på plats? Tack.
Tack så mycket. Mona Aulin, Sverigedemokraterna. Varsågod.
Jag tackar Nils Seri Larsen för frågan. Detta är ju frågor där många partier egentligen känner och tycker väldigt lika. Och det stämmer, vi är ett Tidöparti, men vi är inte ett regeringsparti. Så att i just denna frågan så är det ju inte samordnat inom Tidö. Det är inte en punkt i Tidöavtalet med ledsagningen. Och jag kan ju bara beklaga att regeringen inte har tagit fasta på det tillkännagivande som gavs 2024. Förra året när vi hade denna frågan uppe i utskottet vill jag minnas att man sa att man jobbade på det och att det bereddes inom departementet. Och jag är lika besviken som många andra att det inte har hänt mer där. Jag tycker att det är fruktansvärt tråkigt att denna frågan inte kommer längre upp på agendan på departementet. Och kan väl bara säga att detta är problem som har pågått under en lång tid. Förra mandatperioden gjordes inget för att lösa den. Denna mandatperioden har det getts ett tillkännagivande, tyvärr som inte har gett resultat. Vi i Sverigedemokraterna har drivit på frågan och ställt frågan till ministern flera gånger utan att det har kommit framåt. Så det enda jag kan säga är att det behövs ett nytt parti i regeringskansliet.
Tack så mycket. Ni säger Larsen, Miljöpartiet. Varsågod.
Men jag förstår, men jag är ju inte riktigt helt nöjd med svaret ändå. För det är ju trots allt så att Sverigedemokraterna är ju det största partiet i Tidösamarbetet och har ju faktiskt en av de största kansliet i regeringens samordningskansli. Borde ju kunna ha möjligheten att driva på, och om man då inte känner sig nöjd så är man ju mer än välkommen att joina oppositionen i att trycka på och stödja yrkandet. Men vi saknar ju det. Det har snart gått 4 år och vi har fortfarande inte kommit någonstans. Vi behöver ju den här ledsagningslagen, för det är ju helt avgörande för personer med synnedsättning som ju förlorar rätten till helt livsavgörande ledsagning enligt LSS. Men jag kan ta en annan fråga då, som ju faktiskt är någonting där ju ni är överens. Så det gäller ju budgeten som har antagits. Och när ledamoten pratade än en gång väldigt, väldigt bra kring assistans och kring urholkningen. Ja, men det är ju trots allt så att den här budgeten var ett dubbelt svek. Både för att den här indexuppräkningen som var utlovad, som hade varit helt nödvändig för att assistansersättningen ska kontinuerligt hänga med i löneutvecklingen, att den uteblev. Men också att man höjer assistansersättningen med blygsamma eller katastrofala 1,5%. Det gör att till exempel för mina personliga assistenter som är helt ovärderliga för mig i mitt liv, som redan har en låg lön, jag skulle önska att jag kunde ge dem mer, så kan jag kanske ge några kronor extra i timmen i lön. Och då undrar jag ju, anser ledamoten att det var en bra och rimlig nivå? För så kunde jag ju inte tolka det som ledamoten sa.
Tack så mycket. Slutreplik Mona Olin, Sverigedemokraterna. Varsågod.
Tack så mycket för frågan. Och nej, jag är absolut inte nöjd med 1,5%. Jag tycker som du att det är katastrofalt lågt. Dock är det ju så att om det är fyra partier som ska enas om en budget, då handlar det om att man får ge och man får ta. Och vi hade ju 3% i höjning året innan, och då fick vi helt enkelt stå tillbaka i denna frågan denna gången. Jag tycker det är fruktansvärt tråkigt, och att indexeringen uteblev var ju någonting som många av partierna i regeringen inte ens kände till innan budgeten kom. Så att alltså vi i socialutskottet. Så att det var också en väldigt stor besvikelse, därför vi levde faktiskt i en, om än felaktig, men vi trodde och hade en visshet om att det skulle komma en indexering. Som Camilla Waltersson Grönvall hävdar inte han blir färdig i tid. Och det kan man väl i sig respektera, eftersom då får du hellre vänta och bli riktigt bra än att man slänger in ett halvfärdigt arbete som ändå får göras om. Men jag håller med, det borde indexeras, och så är det.
Tack så mycket. Därmed var det replikskiftet avslutat, och ordet för nästa replik går till Agneta Nilsson, Socialdemokraterna. Varsågod.
Tack, herr talman. Jag tänker fortsätta att ställa kring frågorna som Nils precis har varit uppe och ställt, och det handlar ju om assistansersättningen. Sverigedemokraterna är ju i samarbete med regeringen. Och hur kommer Sverigedemokraterna framöver att arbeta för assistansersättningen och indexeringen som Sverigedemokraterna har uttalat att man tänker göra? Kommer man att arbeta för det inför vårändringsbudgeten? Tack.
Tack så mycket. Mona Olin, Sverigedemokraterna. Varsågod.
Tack så mycket. Då tackar jag Agneta Nilsson för frågan. Mycket bra fråga dessutom. Hur vi jobbar med assistansersättningen i vårändringsbudgeten, där kan jag bara bekräfta att Sverigedemokraterna har jobbat jättehårt för att det ska komma in en ändring i vårändringsbudgeten. Huruvida det blir eller inte, det kan jag inte svara på här. Jag varken känner till det eller hade fått lov att prata om det. Men jag kan garantera att vi har kämpat jättemycket för att det ska bli en ändring i vårändringsbudgeten på assistansersättningen. Vi kommer inom Sverigedemokraterna fortsätta att jobba för att det ska bli rimliga höjningar och att det ska till en indexering som gör det möjligt att kunna leva med långsiktiga planer och mål för alla som behöver assistansen.
Tack så mycket.
Ja, just det här med Tidö-samarbetet, att det är ju precis som ledamoten sa förut, det finns inget kring funktionsnedsättning och funktionshinderpolitiken i Tidö-samarbetet. Och då funderar jag på, för det fanns ju väldigt många andra stora områden inom Tidö-samarbetet, och då undrar jag bara, känner Mona Olin till varför detta område inte kom in i Tidö-samarbetet?
Tack så mycket. Slutreplik Mona Olin, Sverigedemokraterna. Varsågod.
Då tackar jag Agneta. Tack för ordet, herr talman. Och jag tackar Agneta för frågan. Jag var inte själv med i diskussionerna om Tidöavtalet. Jag var alldeles ny i riksdagen och satt verkligen inte i de positionerna att jag hade varken möjlighet, kunskap eller mandat att ta upp de här frågorna. Så att varför man valde att driva på andra frågor i tidavtalet, det får vi nog prata med de högre upp i näringskedjan om.
Tack så mycket. Därmed var det replikskiftet avslutat och ordet för nästa replik går till Kristoffer Bergenblock, Centerpartiet. Varsågod.
Tack herr talman och tack ledamot Mona Wallin för ett alldeles utomordentligt anförande. Jag tror att jag delade i princip allting som togs upp i det här anförandet. Det satte funktionshinderspolitiken i perspektiv. Det pratade om hur viktigt det är med en fungerande funktionshinderspolitik för studier, för arbete, för att kunna leva ett liv på likvärdiga villkor. Ledamoten pratade om urholkningen som har skett av funktionshinderspolitiken under de senaste 10 åren och där vi då befinner oss idag. Men frågan man ställer sig är ju ändå, befinner sig Sverigedemokraterna i majoritet eller opposition i Sveriges riksdag? Det är ju ändå så att man ingår i ett Tidösamarbete som har majoriteten. Det är dessutom så att Sverigedemokraterna är det tunga partiet i det här Tidösamarbetet. Det största partiet som till stor del avgör vilka frågor som är prioriterade, vad som är viktigt. Men ingenting av det som ledamoten lyfter fram som viktigt kring funktionshinderspolitiken har ju fått genomslag i Tidösamarbetet. Under finansieringen av assistansen, där schablonen behöver höjas, där indexering behöver införas, har inte hänt någonting. Ledsagningen där vi behöver ny lagstiftning har inte hänt någonting. Tolktjänstutredningen har blivit en tummetott. Ledamoten säger att man är inte ett regeringsparti, man är ett Tidöparti. Men det är helt uppenbart på det viset att det parti som ledamoten företräder, Sverigedemokraterna, har valt att inte prioritera funktionshinderspolitiken. Även om ledamoten själv är engagerad så är ju uppenbarligen inte partiet det. För då hade det stått högre upp på dagordningen. Varför är det på det viset, undrar jag, herr talman.
Tack så mycket. Mona Wallin, Sverigedemokraterna. Varsågod.
Tack så mycket, herr talman. Tack så mycket, Kristoffer Bergenblock, för frågan. Det är ju så att när efter förra valet, när det gjordes ett tidavtal, då fanns det enorma problem i samhället beroende på många olika faktorer. Vi hade kriminalitet, vi hade arbetslöshet, vi har invandrings- och integrationsproblem och så vidare och så vidare. Och Sverigedemokraterna valde då att fokusera på de mest akuta sakerna som behövde åtgärdas i Tidöpartiet för att börja vända skutan Sverige på rätt håll igen. Själv hade jag ju önskat att funktionshinderpolitiken kom högre upp, men det var så man valde att göra. Man var tvungen att pinpointa ett par områden som var de allra viktigaste just då. Sen kan jag ju säga att det som inte står i Tidöavtalet, alltså alla områden som inte berörs i tidavtalet, där är Sverigedemokraterna fria att gå samman med oppositionen eller inte. Vi tillsammans med oppositionen såg ju till att det blev ett tillkännagivande om både ledsagning och indexering 2024. Förra året gick vi inte på den linjen, utan då försökte vi ju få diskussioner tillsammans med departementet istället. Nu så är det snart val och jag hoppas ju verkligen att väljarna inser att det behövs ett annat parti i regeringskansliet. Varken förra mandatperioden eller denna har man lyckats att genomföra någon av dessa åtgärderna. Tack.
Tack så mycket. Kristoffer Bergenblock, Centerpartiet. Varsågod.
Tack, herr talman. Ja, det behövs inte bara ett annat parti i regeringskansliet. Det behövs en helt ny regering i regeringskansliet om vi ska kunna vända den här skutan på rätt håll igen. För att det är så mycket som har gått fel under den här mandatperioden. Och det är så mycket som hade behövt hända under mandatperioden som inte har hänt. Och det gäller ju inte minst då området kring funktionshinderspolitiken. Där vi har ju gått igenom ett antal områden där vi verkligen hade behövt se förändringar. Ledamoten anför att det här inte är en del av tidavtalet och där får man möjlighet att ställa sig bakom tillkännagivanden. Jag vill ju berätta då för de som lyssnar på det här att den möjligheten finns ju även vid dagens votering eller vid dagens, efter dagens debatt, att ställa sig bakom de tillkännagivanden som har föreslagits från oppositionen. Till exempel att återigen ställa krav på det här med att utreda en lagstiftning kring ledsagning. För det stämmer ju som ledamoten sa att det är en fråga som Sverigedemokraterna tillsammans med oppositionen drev genom ett tillkännagivande kring i juni 2024 och där det inte har blivit någon verkstad. Nu har man istället från regeringens sida gett i uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram ett kunskapsunderlag för kommunerna. Men vi vet alla att det kommer inte leda till en förändring därför att praxis har etablerat sig på ett helt annat sätt. Det som Sverigedemokraterna däremot har en direkt påverkan på och där man måste komma överens mellan samarbetspartierna, det är ju budgeten. Och många av de här frågorna trillar ju ner i budgetfrågor. Och då är det ju ändå intressant när ledamoten säger att det är prioriterat att höja schablonen och få till en indexering, men uppenbarligen inte så prioriterat att det blev en rimligt höjd schablon i år. Varför det?
Tack så mycket. Slutreplik Mona Olin, Sverigedemokraterna. Varsågod.
Tack för ordet och tack för frågan, Kristoffer Bergenblock. Det är ju så att som ledamoten säger så hade vi väldigt mycket att rätta till efter förra mandatperioden eller de senaste 10 åren av misskötsel av Sverige faktiskt. Och nu så står ledamoten här och säger att nu så finns det ännu mer att rätta till. Det ställer jag mig frågande till, därför att det är ju så att vi vet alla att en havererad invandringspolitik har ställt många saker på sin spets i det här landet och har gjort det svårt för många att klara sig och att få utstå kriminalitet och så vidare. Jag tycker det är viktigt att vi kommer till rätta med de här frågorna. Sen budgeten handlar ju om att vi är 4 partier som ska komma överens. Vi ska nå fram till ett mål. Förra året så fick vi upp schablonbeloppet 3%. Om det bara är ett parti som kräver någonting så är det väldigt svårt att få igenom det i budgeten eftersom det är 4 partier som ska enas. Man får ge och man får ta. Det är ju så ett samarbete ser ut. Sen hur diskussionerna har gått i de förhandlingarna, det varken vet jag eller kan jag tala om här. Så att jag säger som jag sa innan, Sverigedemokraterna behövs i en regering för att dessa frågorna ska komma till stånd. Och det har inte regeringarna de senaste 2-3 mandatperioderna rutt i hamn. Tack.
Tack så mycket. Därmed var det replikskiftet också avslutat och då går ordet för anförande till Agneta Nilsson, Socialdemokraterna. Varsågod.
Tack, herr talman. Idag debatterar vi stöd till personer med funktionsnedsättning, socialutskottets nummer 15. Inflytande, tillgänglighet, helhetssyn, självbestämmande, delaktighet och kontinuitet är de bärande principerna inom LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är innebörden i orden som gör att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra. För den frihetsreform som LSS är, måste vi värna om för att alla, från barn till vuxen med funktionsnedsättning, ska kunna ha bästa möjlighet att leva ett fritt och jämlikt liv. Att leva fritt, att kunna arbeta, resa, studera och att helt enkelt vara delaktig i samhället och göra det man vill, det är något som vi utan funktionsnedsättning gör, utan en tanke på att vara beroende av andra människors hjälp, om vi inte själva vill ha hjälpen. Men en funktionsnedsättning, det är något som vem som helst av oss kan råka ut för när som helst. Det kan vara att man är med om en olycka, får en sjukdom som för alltid förändrar det liv man levt, eller att man har en nära anhörig, vän eller kollega som lever med ett funktionshinder. Oberoende vem som har eller får en funktionsnedsättning är det viktigt att samhällets skyddsnät finns där och är hållbart för oss människor. Så att alla kan få chansen att leva sina drömmars liv oberoende vilka förutsättningar man har. Talman, idag skulle jag vilja ta upp några områden inom stöd för funktionsnedsättning. Först är det ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans. En utredning tillsattes av den socialdemokratiskt ledda regeringen för att undersöka om det var möjligt att införa ett statligt huvudmannaskap. Den blev klar 2023. Och där föreslog man att staten skulle ta över fullt ansvar för personlig assistans. Och inte som idag, då den är delad mellan dubbla huvudmän. Ett statligt huvudmannaskap ska kunna bli likvärdig över landet och mer rättssäker för rätten till personlig assistans. Och det skulle också kunna stärka arbetet mot välfärdskriminalitet. Detta förslag som utredningen kom fram till, det står vi socialdemokrater bakom. Även regeringen säger sig vara för ett statligt huvudmannaskap, men än har inget framkommit, utan man avser att överväga åtgärder med målsättningen att överföra hela huvudmannaskapet för personlig assistans till staten. Men det är en stor omställning som kommer att kräva tid och resurser att genomföra. Därför borde redan nu ett arbete påbörjats för ett statligt huvudmannaskap och inte bara vara en målsättning. Talman, i juni 2024 beslutades i riksdagen om ett tillkännagivande som skulle förändra och skapa möjligheter för en mer hållbar finansiering av timbeloppet för assistansersättningen. Det skulle göras en översyn av modellen för uppräkning. Vi socialdemokrater tillsammans med flera andra partier fick igenom i riksdagen att en utredning till assistansersättningen skulle tillsättas. För nivån på schablonen är viktig både för kvaliteten och för goda arbetsvillkor för personliga assistenter. De senaste åren har ju uppräkningen legat under lönekostnadsutvecklingen, vilket har pressat verksamheter hårt och fortfarande är verksamheter under press. För det har de senaste åren varit många turer inom regeringen och samarbetspartiet SD när det gäller detta riksdagsbeslut. Löften har kommit och gått för att sedan inom några regeringspartier nya löften tillkommit. Efter snart 2 år är beskedet att man undersöker införingen av indexering, men det finns ingen tidsplan. Då kan jag konstatera att i denna fråga verkar SD och alla regeringspartierna inte vara överens. Talman, ledsagning för personer med synnedsättning är också ett område där det inte fungerar som det var tänkt. Även här i riksdagen i juni 2024 har uppmanades regeringen att sätta igång ett arbete med att göra ledsagningen avgiftsfri och se över förutsättningarna för en särskild lag. Anledningen var att de senare åren så har färre och färre personer med synnedsättning fått beviljat ledsagning, och sämst är det bland de unga. För att kunna komma ut och röra sig i samhället är ledsagningen viktig, annars riskeras friheten att kraftigt inskränkas. Det finns tydliga exempel på hur människor med synnedsättning just har råkat ut för det. Bland annat ett välkänt fall om en ung kvinna i Helsingborg som inte blev beviljad ledsagning enligt LSS. Socialstyrelsen har i närhet fått ett uppdrag av regeringen att ta fram ett stödmaterial inom LSS till kommunerna och med fokus på ledsagning. Vilket säkert har sin funktion. Men det var inte detta riksdagens tillkännagivande gick ut på. Utan beslutet var att se över förutsättningar för lagstiftning som reglerar rätten till ledsagning. Talman, detta är tre områden för personer med funktionsnedsättning som funnits med under denna mandatperiod. Jag kan bara konstatera att leverans inom dessa områden har saknats från regeringen och samarbetspartiet Sverigedemokraterna. Trots att det har uppmärksammats av många berörda har inte regeringen tagit sitt ansvar, utan man har prioriterat andra områden. Skattesänkningar till först och främst höginkomsttagare som sig själv har gått före, och välfärden har fått stå tillbaka eller till och med backat. Regeringen har pratat mycket, vilket man verkar vara bra på, men det har saknats förmåga att göra något inom dessa områden. Huvudmannaskapsutredningen är fortfarande efter 3 år en utredning. Tillkännagivandet om assistansersättning och ledsagning har väntat i snart 2 år på att något ska levereras. Och istället vittnas det dagligen om att personer med olika funktionsnedsättningar, deras liv bara blir snävare och snävare. Där människor till och med tvingas sätta sina liv på paus för att stöd och hjälp nekats eller dragits in under denna mandatperiod. Det är inte värdigt för människor i ett land som vårt. För då bleknar ju ordens innebörd i de bärande principerna inom LSS. Men än finns det tid för regeringen att ta tag i dessa områden. Talman, jag står självfallet bakom alla våra reservationer, men jag yrkar bifall för reservation 3, uppräkning av assistansersättning. Tack!
Tack för det, och då går ordet för anförande till Malin Höglund, Moderaterna. Varsågod.
Tack så mycket, herr talman. Idag debatterar vi socialutskottets betänkande 15 som handlar om stöd till personer med funktionsnedsättning. Och jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag. Herr talman! Sverige ska vara ett land där alla människor har rätt att leva ett självständigt och tryggt och värdigt liv, oavsett funktionsförmåga. Ett samhälle där ingen lämnas utanför, där varje människa ges möjlighet att delta, bidra och utvecklas från sina egna förutsättningar. Ett samhälle där funktionsnedsättning aldrig får vara ett hinder för att leva ett liv med frihet och framtidstro. Men vi vet att verkligheten ofta ser annorlunda ut. Många personer med funktionsnedsättning möter fortfarande hinder i sin vardag. De får inte alltid det stöd de behöver eller får vänta alldeles för länge. De möter svårigheter på arbetsmarknaden, begränsningar i utbildningen för ett samhälle som ännu inte är fullt tillgängligt. Det är misslyckande som vi lagstiftare har ansvar att ta på största allvar. Herr talman! Det var som statsministern lyfte i sin regeringsförklaring 18 oktober 2022. Det är lika relevant idag, och jag vill därför återkomma till det. Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhället utan att utsättas för diskriminering. Att integrera funktionsrättsperspektivet i fler politik- och samhällsområden fortsätter att vara i fokus. Det här är inte bara en ambition utan också ett löfte. Det är ett löfte som måste omsättas i konkret politik, i reformer som märks också i människors vardag. Herr talman, vi ser tydligt vilka utmaningar som finns. Handläggningstider för LSS och assistansersättning är ofta långa och upplevs som oförutsägbara. Bedömningarna skiljer sig mellan kommuner och myndigheter, vilket skapar rättsosäkerhet och frustration. Många tvingas överklaga beslut gång på gång för att få det stöd de faktiskt också har rätt till. Samtidigt är arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga betydligt högre än i övriga befolkningen. Allt för många vill och kan arbeta men ges inte chansen. Det är ett slöseri både med människors drivkraft och samhällets resurser. Herr talman, regeringen har genomfört och påbörjat viktiga reformer. Rätten till personlig assistans har stärkts, inte minst för barn och personer med omfattande vårdbehov. Statsbidrag till kommuner har höjts för att fler ska få tillgång till LSS-insatser och stöd i vardagen. Vi har investerat i hjälpmedel, bostadsanpassning, digitalisering för att flera ska kunna bo kvar hemma och leva ett mer självständigt liv. Ny teknik skapar nya möjligheter, men bara om den finns tillgänglig för alla. Herr talman, arbete och utbildningar är avgörande för självständighet och egenmakt. Och därför har regeringen i budgetpropositionerna tidigare med flera viktiga förslag. Tolkstödet, utbildningsstöd och reglerna förenklas för personer med funktionsnedsättning som vill starta företag. Det särskilda utbildningsstödet till studier på folkhögskola har stärkts och för många är folkhögskola en avgörande väg också till arbete, studier och stärkt självförtroende. Herr talman, regeringen tar också idrottens betydelse på allvar. Centrum för idrottsforskning har fått uppdrag att analysera förutsättningar för bredd- och elitidrott för personer med funktionsnedsättning med särskilt fokus på barn och unga. Idrott handlar om hälsa men också om gemenskap, inkludering och framtidstro. Samtidigt förlängs utredningen om EU-intyg om funktionsnedsättning och ett gemensamt EU-parkeringstillstånd till 15 augusti i år 2026. Och för många människor handlar det här om möjlighet att resa, arbeta och leva fritt i hela Europa. Herr talman! Trots allt detta är vi definitivt inte framme. Skillnaden mellan kommunerna är fortfarande för stora. Tillgången på hjälpmedel liknar idag mer ett postkodlotteri, vilket flera av oss har fått vara med och lyssna på. Det är orimligt att behov ska avgöra var man råkar bo någonstans eller om man väljer att flytta. Vi moderater vill gå längre. Vi vill se snabbare och mer rättssäkra processer, fler anpassade jobb och enklare vägar från daglig verksamhet till arbete. Vi vill se ett samhälle där arbetsgivare ser potential och kompetens, inte begränsningar. Herr talman, om vi inte fortsätter detta arbete så riskerar vi ett samhälle där flera människor hamnar i utanförskap, isolering och beroende. Det får aldrig bli accepterat. Varje människa har rätt till delaktighet, trygghet och möjlighet att forma sitt eget liv. Och vi moderater och regeringen kommer därför att fortsätta att driva på för förändring, för frihet och självständighet och ett samhälle som håller ihop. Och det är ett sånt Sverige som vi vill ha och det är ett sånt Sverige som vi ska bygga tillsammans. Tack, herr talman.
Tack för det, och på Malin Höglund, Moderaternas anförande, har Nils Seilarsen, Miljöpartiet, Kristoffer Bergenblock, Centerpartiet och Agneta Nilsson, Socialdemokraterna, begärt replik. Och ordet går inledningsvis till Nils Seilarsen, Miljöpartiet. Varsågod.
Tack, herr talman, och tack ledamoten för anförandet. Det är inte första gången som vi har fått höra det här citatet, och nog för att det är fint. Men det rimmar ju väldigt illa. full delaktighet som man pratar om, det blir ju inget annat än fina ord om man inte lever upp till det i praktiken. Vi har ju pratat om det med ledsagningen. Vi har varit inne på det. Socialstyrelsen har sagt att vi måste komma vidare med en ny ledsagningslag. Vi har tillkännagivande från riksdagen. Och ändå så händer ingenting. Trots att det får förödande konsekvenser för människor som förlorar rätten till helt avgörande ledsagning runt om i Sverige, som jag varit inne på. Samma sak när det gäller färdtjänsten. Där flera personer med synnedsättningar inte får rätt till färdtjänsten för att man inte har med den delen. Att det räcker ju inte bara med att man kan använda benen. Man måste också kunna orientera sig. Och när det gäller assistansen, vilket vi varit inne på, så blev det ju som sagt ett dubbelt svek, ett dubbel besvikelse. Just i att både indexuppräkningen uteblev och att uppräkningen var så katastrofalt låg. Vi pratar om redan låga löner, 1,5%. Så jag kan ju inte tolka annat än att trots de fina orden så är ju regeringens prioriteringar väldigt tydliga i budgeten. Det har ju varit stora satsningar på skattesänkningar. Men däremot så har ju satsningarna när det gäller till exempel assistans, när det gäller ledsagning och annat, uteblivit. Så vad händer? Och varför är det så? Tack.
Tack så mycket, Malin Höglund, Moderaterna. Varsågod.
Tack så mycket, talman, och tack så mycket, Nils Eje Larsen, för dina frågor. Den här regeringen fick ju ta över, precis som tidigare talare också har nämnt, ganska många utmaningar. En att göra-lista egentligen, kan man säga. Och vi har ett bra samarbete i våra Tidöpartier och det avtal vi har. Men allting kan inte göras på en gång. Och det tror jag också att ledamoten Nils Eje Larsen också har förståelse för. Vi som har det här uppdraget i socialutskottet, vi brinner ju för de här frågorna. Det gör vi allihopa, alla vi som sitter här inne från alla partier. Och naturligtvis så vill ju vi att de här frågorna ska hamna prio ett. Och det är det också jag påverkar utefter också. Vi har 4 stycken statsråd på Socialdepartementet och naturligtvis så påverkar vi dem så mycket vi kan. Men allting kan inte göras på en gång. Regeringen har nu haft regeringsmakten tillsammans också med alla Tidöpartier i 3,5 år. Och det går inte att hinna göra allting på en gång. När regeringen tog över så fanns det mycket att göra som var prio ett först. Men de här frågorna har absolut inte glömts bort. Tack.
Tack så mycket. Nils Eje Larsen, Miljöpartiet. Varsågod.
Nej, men jag förstår att man kanske då gör olika prioriteringar utefter det som man anser som man vill göra som är viktigast. Men det jag kan konstatera är ju att trots det här fina citatet så har ju inte det här varit ett prioriterat område hos regeringen. Vi väntar ju som sagt fortfarande på att komma vidare med den här ledsagningslagen. Och så länge vi inte gör det så fortsätter det få förödande konsekvenser för människor som är helt beroende av till exempel då ledsagningen. Samma sak med färdtjänsten. Och just när det gäller assistansen så är vi i ett så pass kritiskt skede där jag tror det är rätt så unikt. Både SKR och assistansanordnare, vårdföretagen, alla har gått ut och sagt att alltså, nu är det snart kris. Vi sitter i en situation där vår assistenter som är helt avgörande för mig och de 15 000 andra brukarna har redan idag så pass tuffa löneförutsättningar. Vi kan inte ens komma över. Jag kan inte göra det för de som är helt ovärderliga för mig och ge dem mer än några kronor i lön. Det är inte så jag kommer kunna behålla mina assistenter och den situationen är ju likadan för många brukare. Så vi skulle ju behöva komma vidare och så länge vi inte gör det. Men då blir det bara fina ord och det sticker ju lite i ögonen. Och jag kan inte låta bli, men jag måste ändå fråga ledamoten. Kan man, alltså hur, det här kan ju inte vara, om man jämför den här uppräkningen med 1,5%. Alltså vi som riksdagsledamöter, vårt arvode, den höjdes med 3,5%. Kanske för att det motsvarar löneutvecklingen i stort. Är det verkligen rimligt att assistansen bara ska uppräknas med 1%? Det är mycket som återstår att göra, men jag känner en besvikelse så länge jag inte ser verklighet i praktiken. Tack.
Tack så mycket. Slutreplik, Malin Höglund, Moderaterna. Varsågod.
Tack så mycket, herr talman, och tack så mycket, Nils Eje Larsen, också för dina kompletterande frågor. Ja, men i det bästa av världen så skulle vi gjort allting direkt. Men det vet också ledamoten att så fungerar det inte i regeringens arbete. När det gäller exempelvis den assistans som vi har diskuterat här också, så gav ju också regeringen en särskild utredare i uppdrag att titta på att göra den personliga assistansen mer motståndskraftig mot välfärdskriminalitet och mer förutsägbar för den assistansberättigande. Den utredningen gav man ju i april 2025 och den ska ju vara klar 2027. Allting är inte en quick fix. Det var någon av statsråden som sa att stifta lag är tålamodsprövande arbete. Och det är det ju också, för vi som sitter här, vi brinner ju för frågorna och vill att det här ska besvaras snabbt. När det kommer till ledsagningen, så jag delar din oro där naturligtvis också. Men där har vi ett pågående arbete också i regeringskansliet. Tack.
Tack så mycket. Därmed var det replikskiftet avslutat och ordet för nästa replik går till Christoffer Bergenblock, Centerpartiet. Varsågod.
Tack herr talman och tack ledamot Malin Höglund för anförandet. Att stifta lag är tålamodsprövande. Att debattera samma frågor år efter år efter år efter år utan att se att det händer någonting, det är också tålamodsprövande. Att sitta på läktaren i den här debatten och lyssna på samma debatt som återupprepar sig år efter år efter år efter år måste vara ännu mycket mer tålamodsprövande. För sanningen är ju den, herr talman, att det har inte hänt särskilt mycket inom funktionsrättspolitiken under den här mandatperioden. Ja, i ärlighetens namn nästan ingenting. Däremot så har det ju funnits gott om utredningar att utgå ifrån. Och det är ju ändå så att Moderaterna sitter med ämbetet som socialtjänstminister. Vi har en minister avsatt bara för att jobba med socialtjänstfrågor. Ja, det finns många frågor inom det området. Men det är ändå ett relativt begränsat ämbetsområde som socialtjänstministern har. Och ett av de viktiga områden som ansvaret rör är ju funktionshinderspolitiken. I juni 2023 så kom utredningen om ledsagning. I mars 2023 så kom en utredning från Trafikanalys om färdtjänsten. I mars 2022 så kom tolktjänstutredningen. Efter att den legat till sig hos Socialdemokraterna under ett halvår så hamnade det hos den här regeringens bord. I mars 2023 så kom assistansutredningen. Ingen av de här har lett till någon konkret handling eller några större förändringar. Man undrar vad som är bromsen i Tidöpartiernas politik. Är det Moderaterna?
Tack så mycket, Malin Höglund. Moderaterna, varsågod.
Tack så mycket, herr talman, och tack så mycket, ledamoten Christoffer Bergenblock. Den här regeringen består av tre partier, men vi har också ett samarbetsavtal som heter Tidöavtalet, som du känner till, där också Sverigedemokraterna ingår. Hade Moderaterna haft över 50%, naturligtvis är det skillnad. Oavsett vilket parti som är det absolut största och har över 50%, då får man igenom alla sina saker. Men jag tycker ändå att det har hänt väldigt mycket saker ändå på det som regeringen har kommit efter med. Och som jag sa tidigare, så vi brinner extra för de här frågorna. Naturligtvis så vill ju vi att det här ska gå betydligt fortare. Ledamoten lyfter de här olika utredningarna som har varit klara. Vissa saker har också blivit förlängt, som jag vill titta på, eller förändrats också. Ta den här som jag lyfte precis nyligen också, med assistansersättningen som ska vara klar här 2027. Så att vissa saker behöver man ju också kompletteras med. Och det är ett utredningskrav när man också ska förändra sakerna. Och det vet ledamoten också väldigt väl. När det kommer till ledsagningen så, ja, jag hade önskat att det hade gått betydligt fortare, naturligtvis. Men även fast vi har en minister som arbetar med frågorna, som har rollen socialtjänstminister, och det är en nyinrättad roll, hur såg det då ut tidigare regering? Den här regeringen har ändå fokuserat på de här frågorna och har kommit fram med väldigt mycket nya saker, bland annat den nya socialtjänstlagen. Tack.
Tack så mycket. Christoffer Bergenblock, Centerpartiet. Varsågod.
Tack, herr talman. Ja, förväntningar har det ju funnits på regeringen just av den anledningen att man har en specifik socialtjänstminister. Men resultatet har ju inte varit särskilt omfattande inom det här området. Låt oss fastna vid en av de här punkterna. I och med att det är ett stort antal representanter från Synskadades Riksförbund som sitter på läktaren här idag, så kan vi ju dyka ner i just det här med ledsagningen. Där kom det ju en rapport från Socialstyrelsen i juni 2023 som pekade ut att det här är ett stort problem. 2 av 3 med synnedsättning hade enligt den rapporten blivit av med sin ledsagning därför att inte längre ansågs tillhöra personkrets 3 inom LSS. Därefter så hände ingenting. Ett år senare så gav riksdagen ett tillkännagivande till regeringen att nu måste ni agera. I juni 2024 är vi framme nu. Nu måste regeringen agera. Ta fram en ny lagstiftning för att stärka rätten till ledsagning. Därefter hände ingenting. I december 2025 så ges ett uppdrag i ett regleringsbrev till Socialstyrelsen om att ta fram ett kunskapsunderlag till kommunerna för att göra bättre bedömningar. Samtidigt som alla vet att rättspraxis har inte förändrats och det här kommer inte leda till någon förändring i verkligheten. Men lagstiftningen som har efterfrågats ända sedan Socialstyrelsens rapport i juni 2023 har uteblivit. Hur kan det vara på det viset?
Tack så mycket. Slutreplik Malin Höglund, Moderaterna. Varsågod.
Tack så mycket, herr talman, och tack så mycket Kristoffer Bergenblock för kompletterande fråga. Jag tycker kunskapsunderlaget är bra till kommunerna eftersom det har sett så pass olika ut. Så den tror jag också har varit nödvändig. Och naturligtvis så hade jag ju hoppats att vi hade varit i land när det gäller ledsagningen. Den är viktig. Den är jätteviktig för den här gruppen. Men vi är inte där just nu. Frågan bereds i regeringskansliet. Tack.
Tack så mycket. Därmed var det replikskiftet avslutat och ordet för den sista repliken går till Agneta Nilsson, Socialdemokraterna. Varsågod.
Tack, herr talman, och tack för anförandet, Malin Höglund. Jag har funderat kring anförandet kring just det här med arbete. För som det har sett ut under denna regeringstiden så har ju faktiskt arbetslösheten blivit större och inte mindre. Så det, och framförallt för människor med funktionsnedsättning. Så därför funderar jag på hur tänker denna regeringen lösa det problemet framöver. Tack.
Tack så mycket. Malin Höglund, Moderaterna. Varsågod.
Tack så mycket, herr talman, och tack så mycket ledamoten Agneta Nilsson för frågan. Frågan är väldigt relevant. Alla som kan arbeta ska arbeta. Jag nämnde i mitt anförande just om folkhögskolan som har varit och är en bidragande roll att kunna gå vidare och sen kunna ta ett arbete. Jag känner faktiskt flertalet synskadade som har arbete, vanliga arbeten idag. Både synskadade men också framförallt synskadade som också klarar sig till och från sitt arbete. Jag fick höra en berättelse om 2 flickor i södra Sverige som båda har synnedsättningar som klarar sig till och från skolan själva och klarar av, men de har ju också då lärt sig det här naturligtvis, men de klarar sig ändå. Naturligtvis behöver vi göra betydligt mycket mera på området som jag också tidigare sa, och arbetet bereds och jobbas på i regeringskansliet.
Tack så mycket, Agneta Nilsson, Socialdemokraterna. Varsågod.
Tack för svaret, Malin Höglund. Då funderar jag kring huvudmannaskapsutredningen. Den har ju nu varit klar sedan 2023. Och ett utskottsinitiativ lämnades ju in i socialutskottet våren 2025 av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Den avslogs med att arbetet pågår. Men varför hör vi då ingenting kring att arbetet pågår, till exempel i ledamotets anförande idag? utan är det bara fortfarande en målsättning att något ska hända? Tack.
Tack så mycket. Slutreplik Malin Höglund, Moderaterna. Varsågod.
Tack herr talman och tack Agneta Nilsson för den kompletterande frågan. Arbetet pågår när det gäller den här frågan. Vi är alla överens om att det ska överföras till staten. Det hörde vi här tidigare också. Så att där tycker vi ändå att det är bra att göra. Men hur det ska se ut, regelverket och allting sådant, det måste vi få återkomma med, eller den minister får återkomma med. Men arbetet, det pågår kan jag säga. Tack.
Tack så mycket. Därmed var även detta replikskifte avslutat och ordet för anförande går till Håkan Svenneling, Vänsterpartiet. Varsågod.
Herr talman, ja då vi har lite sjukdomar i Vänsterpartiet idag så har jag fått äran att tjänstgöra i dagens debatt i socialutskottet trots att min normala hemgift är i utrikespolitiken. Jag är ändå glad över att tjänstgöra i den här debatten då ett av de förslag som vi debatterar idag det är FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Och FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kallas CRPD. Den antogs av FNs generalförsamling år 2006 och idag så har 164 stater undertecknat och 192 stater inklusive EU som enda region ratificerat konventionen. Och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning den tillhör de centrala konventioner om mänskliga rättigheter som, men det skapar i sig inte några nya rättigheter utan syftet är att underhöja hinder för personer med funktionsnedsättning att åtnjuta sina mänskliga rättigheter. Och konventionens utgångspunkt är att funktionshinder är en social konstruktion och att det är ett hinder i samhället, inte individens funktionsnedsättning, som leder till exkluderingen. Personer med funktionsnedsättning ska anses vara fullständiga, fullvärdiga, rättighetsbärare och en del av den mänskliga mångfalden. Och konventionen är den första som har arbetats fram tillsammans med representanter från den berörda gruppen, det vill säga rättighetsbärarna. Och den kräver en oberoende granskande institution. I Sverige, herr talman, har detta rättighetsperspektiv inte fått tillräckligt genomslag, menar jag på. Kunskapen om konventionen och vilka skyldigheter som finns från samhällets sida är fortfarande mycket låg. Konventionen används sällan som underlag i beslut i domstolar eller hos myndigheter. Och personer med funktionsnedsättning saknar generellt förutsättningar att hävda och utkräva sina rättigheter i enlighet med konventionen. Det saknas en långsiktig strategi för att öka medvetenheten om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Trots att Sverige år 2008 antog konventionen så har den inte införlivats i svensk lag. Luckorna i den befintliga lagstiftningen, den har inte identifierats och det saknas en systematisk uppföljning och analys av konventionens praktiska tillämpning. Vänsterpartiet anser att rättighetsperspektiv ska genomsyra regelverk och att politik för personer med funktionsnedsättning. Och för att på allvar kunna genomföra konventionen så krävs det att staten antar ett rättighetsbaserat angreppssätt gentemot rättighetsbärarna och säkerställer ansvarsutkrävande. FNs kommitté CRPD då. De finns till för att granska hur stater ratificerat konventionen och efterlevt den. Och kommittén, de tar emot och utreder klagomål från enskilda individer och grupper och tar fram kommentarer och tolkningar om konventionens artiklar och publicerar var fjärde år en rapport om respektive konventionsstats efterlevnad av konventionens artiklar. Och funktionsrättsrörelsens analyser här i Sverige, de har varit tydliga i att visa på att Sveriges regering inte följer rekommendationerna från kommitténs granskningar. Vänsterpartiet anser därför att regeringen bör utreda hur FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kan inkorporeras i svensk lag. Vi har redan gjort det med barnkonventionen och vi borde kunna göra det även med den här konventionen. En sån utredning bör ta fasta på de nationella granskningarna från FNs kommitté, klargöra vilken roll kommitténs rekommendationer och granskningar bör ha för framtida svensk lagstiftning. Och utredningen bör också lämna förslag på hur det kan säkerställa tillräcklig finansiering för att åtagarna i konventionen efterlevs. Och därför vill jag yrka bifall till Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiets reservation nummer 1. Jag vill också, herr talman, säga någonting om den här diskussionen om assistans som vi hört. Jag måste säga från sidlinjen och suttit i den här riksdagen i många år att det är en ynkedom att vi inte har kommit länge. Jag tycker mig höra exakt samma debatt som jag har hört ända sedan jag var kommunpolitiker för 15 år sedan. Och det är verkligen tydligt att vi måste göra mer för att människor ska ha rätt till assistans, men också ge rimliga arbetsvillkor för de som jobbar inom personlig assistansen. Det här känns som en grupp som vi politiker alltid bara använder som en reglator mer ekonomiskt än att ta ansvar. I övrigt, herr talman, så hänvisar jag till Vänsterpartiets ställningstagande i detta betänkande och till tidigare debattinlägg i dessa debatter av vår ordinarie ledamot i dessa frågor, Nadia Awad. Tack.
Tack så mycket. Därmed var det replikskiftet avslutat och kammarens sammanträde ajourneras fram till klockan 14 då det blir frågestund.